Efter kring 50 dagar av krig och misär och tusentals döda kvinnor och barn är Israel och Hamas nu redo att lägga ner sina vapen i åtminstone 4 dagar. Under det tillfälliga eldupphöret ska både israeler och palestinier som har tagits i fånga få återvända hem och civilbefolkningen i Gaza ska få mera humanitär hjälp. Så ser vi nu ett första försiktigt steg mot fred, eller är drömmen om en tvåstatslösning begraven djupt under Gazas ruiner? Vi ska alltså här i nyhetspodden diskutera varför fredsförsöken i Mellanöstern nästan alltid är dömda att misslyckas. Jag heter Johannes Taberman och med mig har jag journalisten och Mellanöstern-analytiker Bitte Hammargren. Välkommen hit igen, Bitte.
Tack.
Efter långa och hemliga förhandlingar mellan Israel och Hamas ledning så har man då lyckats nu enas om ett eldupphör som nu ändå har skjutits upp men som enligt planen ska inledas helt snart. Vad innebär den här pausen i kriget egentligen?
Ja, nu har det ju blivit uppskjutet för att det är fortfarande tvistemål kring en del detaljer i texten. Så att jag har inte sett den text som ska ratificeras än utan jag går på andrahandsuppgifter. Och det som du säger, det handlar om 4 dagars paus i striderna. Och 50 gisslan ska utväxlas mot palestinska fångar, kvinnor och barn till att börja med. Och om frigivningen fortsätter så med ytterligare 10 frigivningar per dag så kan eldupphör förlängas en dag i taget. Och då är, kan man säga, växelkursen 3 palestinska fångar mot 1 israel gisslan. Vad som uppges i arabiska medier så har man kommit fram till att israelisk militär inte får attackera eller gripa någon och inte heller flyga över Gaza med drönare. Och det ska vara rörelsefrihet mellan norra och södra Gaza. Det betyder att människor ska kunna ta sig fram på den långa Salahedin-gatan som går från norr till söder utan att bli stoppade av israelisk militär. Och så har vi då lastbilar med förnödenheter och bränsle.
Låter det här som ett hållbart avtal som kan leda till en mera bestående vapenvila?
Ja, i bästa fall, men så är det ju sällan i Mellanöstern. Det är liksom sällan det bästa fall-scenariot inträffar. Mm. För att Hamas håller inte hela gisslan. Ett 30-tal av de närmare 240 israelerna tros hållas av islamiska jihad som står ännu närmare Iran. Och sen har vi en del som tros hållas av kriminella nätverk och det har funnits på Gazaremsan länge. Och det är inte säkert att Hamas vet exakt var alla finns eller vilka som ännu är i livet.
Så det räcker inte för Israel att endast förhandla med Hamas här?
Alltså de måste ju gå via Hamas för att Hamas har myndighetsansvaret. Det har de ju liksom själva tagit på sig. Så att Hamas måste ju för att de ska kunna fortsätta förlänga eldupphör, få ut fler palestinska fångar ur israeliska fängelser så måste de kunna visa att de kan släppa fler. Och nu har Israel släppt en lista på 300 palestinska fångar som kanske kan släppas som är då föremål för förhandlingar. De flesta som finns på de här listan är kvinnor eller minderåriga. Det handlar om alltså unga tonårspojkar, 16-18 år. Många av dem är stenkastare. Men Hamas vill ju ha fler. De vill ha många fler som de har fått i tidigare fångutväxlingar. Och Israel vill naturligtvis ha ut alla i gisslan.
Finns det en risk att det inte blir alls någonting av den här pausen i kriget?
Ja, nu när man fördröjer tillämpningen av avtalet så finns det alltid ett riskmoment i det. Och det är ofta så i förhandlingar att parterna vill gå in och liksom lägga in något extra i avtalstexten precis i sista minuten. Mm. Sen har ju Netanyahu sagt att kriget ska fortsätta efter den här pausen och utväxlingen. Och kan han inför sin egen befolkning avsluta kriget innan Hamas-ledaren Yahya Sinwar är gripen eller dödad? För att Hamas hårda kärna finns ju kvar i Gaza. Det finns fruktansvärt många liksom politiska stötestenar längs vägen.
Ja, och vi ser nu att det yttre trycket på Israel har vuxit betydligt efter alla bilder på uppgifter om tusentals barn som har dödats i Gaza. Mm. Men det inre politiska trycket på Israels regering och Netanyahu växer också från alla anhöriga till dem som har tagit som gisslan. Vad liksom väger tyngre nu när Israel plötsligt då förhandlar med sin värsta fiende Hamas?
Alltså jag tror att det är både och. För USA visar ju att man vill få Netanyahu att agera så att det inte kommer att skada amerikanska säkerhetsintressen i regionen också. Så att USA kommer sätta mer tryck på Israel. samtidigt som Qatar och Egypten och arabstater kommer göra det på Hamas. Men problemet är då, om vi går tillbaka till förhandlingarna i Qatar, det är att där sitter Hamas politiska ledning som Israel och USA kan tala med via mellanhänder. Men det är inte den politiska ledningen i Qatar som bestämmer, utan det gör Hamas ledning någonstans inne i Gaza.
Varför går Hamas med nu på att förhandla? Vad vinner de på det här?
Ja, alltså, de har ju skadat sitt folk så oerhört, för de måste ju ha insett vad som väntade efter den här fullskaliga pogromen mot israeliska civila. Så att det är en fruktansvärd cynism hos dem. Men det är nog ganska tydligt att Hamas ledning sätter utväxling av palestinska fångar väldigt högst upp på sin lista. För de måste ju visa människor att de får ut någonting av detta.
Vem vinner mer på en paus i kriget?
Ja, alltså, militära analytiker som jag lyssnar på har ju ganska olika bilder av det egentligen. För att båda parter kan ju omgruppera på olika sätt. Och om det är så att den här kustvägen Salahuddin kommer att hållas fri för passage med människor, så leder ju det till att Hamas också kan omgruppera in i Gaza. Samtidigt som Israel naturligtvis kan planera för nästa fas i kriget för att verkligen då klämma åt Hamas-ledningen.
Det kan man i alla fall konstatera att för alla civila och för alla dem som tagits som gisslan och hållits fängslade är det här förstås en stor lättnad och för de anhöriga nu om det blir en paus i kriget. En paus i det här kriget är också någonting som så gott som hela omvärlden vill ha, både i arabvärlden och västvärlden, så ökar trycket. Men jag funderar liksom att vad händer när det här korta tillfälliga eldupphöret tar slut? Jag menar, fortsätter kriget bara som förut, eller kan man förvänta sig någon förändring i den här dynamiken i den här konflikten?
Nej, jag tror att ingenting kan bli riktigt som förut. Problemet är också att det finns ingen riktigt klar idé om dagen efter den dagen vapnen tystnar och stridsdammet lägger sig. Min gissning är lika god som alla andras, men man kan ju säga att i en rättvisare värld så måste ju leda till att Hamas avväpnas. Men frågan är, vem vill göra det? Alltså, Israels militär har den militära kapaciteten, men det kommer ju leda till ännu fler döda och ännu mer misär. Och då finns det ju också det som en västerländsk diplomat kallar för en blodströskel. Hur mycket mer blod, hur många fler döda barn kan västvärlden verkligen tåla att se och hävda att detta sker inom ramen för självförsvar? Så där kommer politiken och psykologin in. Mm. Kanske om det skulle finnas ett initiativ i FNs säkerhetsråd om att driva fram en tvåstatslösning på allvar, då kanske det går att få fram en sån multinationell styrka i en interimssituation. Men jag tror inte att USAs president Biden, som ju har ett val framför sig, kommer att agera så resolut.
När man talar om en fredlig lösning på konflikten i Mellanöstern, så återkommer man ju alltid till den så kallade tvåstatslösningen som har lägga på bordet ända sedan staten Israel grundades. Och många anser att enda sättet för att uppnå en hållbar fred är att också tillåta palestinierna att grunda sin egen stat. Och det här är också Finlands, EUs och USAs förhoppning, men samtidigt verkar allt färre längre tro på att det här är möjligt. Jag menar, du som har följt med den här konflikten i många år, tror du fortfarande på en tvåstatslösning? Är den möjlig, eller har den liksom begravts nu under Gazas ruiner en gång för alla?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Egentligen kan man säga att en tvåstatslösning är den enda som har stöd i folkrätten sedan FNs generalsförsamlings delningsplan, som vi förordade en annan geografisk lösning. Och efter det så har det ju varit en rad av just processer. Så att alla vet ju egentligen mer eller mindre hur formlerna för en tvåstatslösning skulle se ut. Men det här är också så svårt att genomdriva politiskt, för det kräver att den extrema delen av bosättarrörelsen i Israel avväpnas eller tvingas lämna områden på Västbanken. Och nu har vi en israelisk regering som är den mest högerextrema de har haft. Och där har ju den extrema bosättarrörelsen ministrar in i den här regeringen. Så de kommer ju inte släppa detta frivilligt. Så att genomdriva en tvåstatslösning kommer bli fruktansvärt svårt, men det är det enda som har stöd i folkrätten. Och det är ju det som alla konstruktiva röster talar om just nu.
Men är det här, liksom bara en from förhoppning i detta skede, någonting utan realism?
Ja, just nu ser det ut på det viset. Men jag tror att målet med en tvåstatslösning är ännu så långt fram i tiden att förverkliga att vi inte ser konturen av det på horisonten. För den politiska viljan saknas. Så det man borde göra egentligen är ju en modell som liknar den som gällde efter Bosnienkriget, som är varade i 3 år. Och det slutade med att man i princip låste in de 3 ledarna för de stridande parterna i Dayton. Alltså Milosevic, Izetbegovic och Tudjman. Och de släpptes inte ut innan de hade skrivit på ett avtal för att få slut på striderna. Daytonavtalet är inte optimalt, men det är i alla fall inget krig som pågår där. Och den resoluta aktionen skulle behövas i den här konflikten för att få slut på det här kriget, i och med att vi vet ungefär formlerna för en tvåstatslösning.
Just nu ser en fred väldigt osannolik och distant ut, men jag tänker att när Israel och palestinierna undertecknade Osloavtalet för 30 år sedan, hösten 1993, så då såg framtiden kanske ljusare ut än någonsin. Osloprocessen, jag menar, det var en viktig milstolpe för hela Mellanöstern-konflikten, och den palestinska ledaren Yasser Arafat och Israels premiärminister Yitzhak Rabin tilldelades till och med Nobels fredspris för att de lyckades nå någon slags början på ett fredsavtal, och förhoppningarna var stora, men så höll ju inte det här Osloavtalet länge utan blev ett fiasko. Vad var det som hände här?
Alltså det var ett avtal som ur palestinsk synvinkel var uselt och som var väldigt bra för Israel. Och det som hände var att Arafat gick bakom ryggen på sina egna förhandlare som förhandlade i Madrid. Men i Oslo, de hemliga samtalen, så gav Arafat upp nästan allt. Det vill säga han erkände Israels rätt att existera utan att få garantier för palestinsk stat. Och han tog avstånd från terrorism inklusive väpnat våld på ockuperat område i utbyte mot att Israel erkände PLO. Det var ett ramavtal som skulle leda fram till fortsatta förhandlingar, som skulle leda fram till en palestinsk stat och en lösning av flyktingfrågan.
På sikt.
Ja, och detta stod ju Yitzhak Rabin för. Han hade insett att Israel för att överleva som demokrati kan inte fortsätta att vara en ockupationsmakt i all evighet. Jag tror att om han hade fått leva så hade det funnits en chans, för det var honom Arafat litade på.
Han mördades
ju. Yeah. Ja. Under ett fredsmöte i Tel Aviv. Och man kan ju säga med det som har hänt sen så har ju egentligen mördarens politik vunnit, för att nu finns det inga samtal om en tvåstatslösning.
Man kan väl säga liksom att från att det såg väldigt ljust ut då när Osloavtalet ingick, som man fick liksom Nobels fredspris för det här, så plötsligt vände det då. Rabin mördades av en radikaliserad israelisk bosättare, och den här liksom hårdare israeliska politiken fick mera mark. Benjamin Netanyahu blev premiärminister, och den här andra intifaden, alltså palestinska folkresningen, startade några år senare. Kan man säga liksom att det här Osloavtalet var det närmaste Israel och palestinierna någonsin har kommit en fredlig lösning?
Ja, alltså det fortsatte ju faktiskt med försök till slutstatusförhandlingar fram till början av 2001. Och man kom närmare och närmare i diskussionen om de svåra frågorna. Men i och med att andra intifada bröt ut så kollapsade de samtalen. Och de svåra frågorna, det är Jerusalem, det är frågan om vad som ska hända med Tempelberget eller Haram al-Sharif som muslimerna säger. Mm. Och jag tror också, ska man hitta en lösning kring Jerusalemfrågan och en kompromiss där, så måste man få med de stora islamiska länderna. Det måste säkert ske inom ramen för en internationell uppbackning, för att de heliga platserna berör så många. Och det berör ju faktiskt också den kristna världen.
Mm. Vad borde vi dra för lärdomar av Osloavtalet och alla andra misslyckade försök att nå fred i Mellanöstern nu när det förhandlas igen?
Alltså man kan säga att det räcker inte med processer, utan när man talar om fredsprocessen så måste man betona begreppet fred. Och det är det svåra, för att det hela tiden så kan man då fastna på de små detaljerna. Jag tror lärdomen är att man sa då efter Osloavtalet, det är upp till parterna att komma överens om vilka formlerna för fred. De får själva komma överens om detta i förhandlingsrummen. Men det gör de inte, utan det krävs mycket mer internationell diplomatisk massage på båda sidor. Det krävs att de stora arabiska staterna, Saudiarabien och så vidare, är med på ett hörn. Det krävs att USA går in mycket mer resolut också. Vi vet vad de svåra frågorna det är. Jerusalem, det är bosättningarna. Det är naturligtvis gränserna. Och det är flyktingfrågan som ju också finns med där.
Finns det något annat sätt att nå fred i Mellanöstern än genom en tvåstatslösning?
Ja, jag tror det. Men det har ju funnits hela tiden människor på båda sidor som har talat om en stat mellan floden och havet. Somliga gör det för att de tänker sig att den andra sidan ska fördrivas. Det ska bara vara liksom vi. Mm. Etnisk rensningsmodellen. Den måste man ju utesluta. Och så finns det då en liten gruppering som tror att det går att skapa en stat eller en binationell stat för båda folken under samma regering. Men jag tror att det är politiskt omöjligt att få israelerna att gå med på detta i synnerhet. Alltså, det var det redan tidigare och nu efter Hamas pogromer så blir det ju omöjligt. Men i och med att det inte finns en bättre plan på bordet än tvåstatslösningen så måste de här konstruktiva tankarna få en chans också.
Mitte Hammargren, tack för den här analysen.
Tack ska du ha.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Johannes Taberman. Jonna Nupponen är producent och Satu Ulmanen sköter tekniken. Skaffa dig en egen Yle-profil, favoritmarkera oss i arenan och fortsätt lyssna på oss.